Donald Trump vill ha Grönland. Han vill ha Panamakanalen. Han vill ha fred i Ukraina. Och får han inte som han vill så försöker han pressa fram en lösning. Lars-Johan Åge, du är professor i förhandling. Hur ser du på Donald Trumps sätt att förhandla?
Man skulle kunna sammanfatta det med ett ord. Jag tycker de är riskfyllda.
Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig Alexander Bejar och professor Lars-Johan Åge. Och den kommande kvarten ska vi tala om Donald Trumps sätt att förhandla. Går det att leda USA på samma sätt som man gör fastighetsaffärer på Manhattan? Jag är kanske inte någon mästerförhandlare själv, men till och med jag förstår att sättet som Donald Trump just nu styr USA och också dikterar omvärlden, det är ett nytt sätt att förhandla sig fram till saker jämfört med USAs tidigare presidenter. Och vi fick faktiskt in en lyssnarfråga på det här tema också. Hur kan Donald Trump förhandla om fred i Ukraina så som han gör? Lars-Johan Åge, du är professor i förhandling och medling vid högskolan i Gävle. Varifrån kommer Trumps förhandlingstaktik?
Ja, de kommer ju från Manhattans fastighetsvärld. Det är där han är upplärd och uppväxt som affärsman, om man får säga så. Och där har det ju fungerat rätt så hyfsat, får man ändå säga, för honom att använda det jag brukar kalla för en sån här knölpåksstrategi. Det vill säga att man börjar slå någon i huvudet med en påk och sen säger man att förresten, vi kan väl också sätta oss ner och prata om det här. Och den strategin, han var ju inblandad i 4000 rättsprocesser på Manhattan. Det värsta som kan hända på Manhattan är att man blir stämd och då kan man ses i rätten och sen går man på någon annan nästa dag. Det finns ju hur många som helst att gå in i såna här relationer med. Problemet om man gör det här som president är att det kanske finns 30 aktörer eller 40. Och ett par, tre av dem är kanske inte helt stabila. Och då tycker jag att det blir för hög risk. Jag tycker att medlen diskvalificerar målen. Det kanske låter kryptiskt, men enklare uttryck skulle man kunna säga att det spelar ingen roll vilken deal han landar i, så tycker jag vägen dit är för riskfyllt. Det är lite grann som att köra i 190 km på en 50-väg. Alltså, man kan säga att man kom först fram, men någon kan säga att ja, den här gången ja, men det är lite för riskfyllt.
Vilka knep är det han då nu försöker använda sig av när det kommer till, jag tänker kanske främst nu på de fredsförhandlingarna som han försöker föra om Ukraina i Ryssland. Vad är det för knep han använder sig av?
Ja, jag har tittat lite hur han har agerat, inte bara nu de sista veckorna utan även också som president förra gången och också i sin affärsverksamhet. Och då kan man säga att det är tre nyckelord som han använder sig av. Det är tre strategier. Och den första är att han värderar alltid sin motpart. Det skriver han i sina egna böcker om förhandling också, att han size them up. Han är som en skicklig skräddare som tar måttet direkt på sin motpart. Men han är inte intresserad av hur lång de är eller så, utan bara vilka styrkor och svagheter de har. Och speciellt svagheterna tycker han är extra intressanta, för de vill han utnyttja sen. Och det gör han i steg två. Och det är just hävstången. En hävstång, som de flesta vet, så är det när man tar en lång spång och försöker lyfta en stor sten eller någonting som egentligen är alldeles för tung. Man blir starkare när man använder den. Och han försöker genom hela processen bli starkare och se till att du som motpart blir svagare. Så det är liksom efter att han har värderat dig, hittat dina svaga sidor, så försöker han göra sig själv starkare och dig svagare genom olika taktiker som media. Han försöker om man kan plocka bort alternativ från dig så att du inte har några alternativ. Eller svärta ner dina alternativ så att de inte känns lika attraktiva för dig. Men på något sätt så gör han dig svagare och sig själv starkare. Och till sist då så sätter han in nådastöten och det ger dig ett strukturerat val. När du är som svagast och han är som starkast, Då säger han, men nu kan vi lösa det här. Om du kommer att få alla de här fördelarna om du säger ja till mitt förslag. Ja. Men väljer du B så kommer 7 års olycka att drabba dig. Och han har själv ingenting emot att bidra till den där olyckan också. Ibland kan det vara regelrätta hot då. Så antingen A, allt blir fantastiskt för dig. Eller B, då blir det inte lika kul. Och då är chanserna rätt så stora att motparten då, som inte har några alternativ då, känner de, säger ja till hans förslag.
Men finns det någonting i de här sätten att förhandla som du ser som bra eller fungerande?
Ja, det kan man säga faktiskt. I experiment så kan man visa det att om man har en kaka som man ska dela på. Om man hotar, mobbar, skriker och smäller i dörrar så får man mer. Man får mer av kakan. Trots det är det ingen som rekommenderar den strategin. Men man får mer. Problemet är bara att de som man har gjort den affären med kommer inte vilja göra affär med den igen. Och problemen är också att man tappar förtroende för alla som tittar på. Så problemen är en ganska lång lista med problem som man skapar när man ser så kortsiktigt på en affär. Eller på en förhandling. Men man måste förstå att han har ett affärstänk. Från Manhattan. Han går in och ser hur mycket pengar finns det här som jag kan tjäna. Hur kan jag få en så stor del av kakan som möjligt. Jag kan skrämma någon. Jag kan mobba någon. Jag kan ljuga för någon. That's it. Sen tar jag min kaka och drar därifrån. Återigen. Problemet är att det är för stor risk. Om man gör som Iran, om man gör som med Kim Jong-un, om man gör som med Putin, så är det inte bara en stämning som ligger i vågskålen, utan det betyder ett allvarligare saker. Men du har alldeles rätt. Det här är en fungerande strategi om man lever i ett experiment. Men nu gör vi ju inte det, utan vi lever ju i ett samhälle, vi lever ju i en värld, vi lever i en social kontext. Och då brukar man inte rekommendera det här. Det finns ingen affärsman eller affärskvinna som skulle överleva mer än 2 veckor om man i ett litet företag hade sån taktik att försöka skrämma upp folk för att få sin vilja igenom.
Så om man ser på sättet som Donald Trump agerar, han försöker styra ett helt land som som en affärsverksamhet, det funkar inte.
Ja, det funkar ju så att han gör ju det nu både med Zelensky när han pratar om mineraler och partnerskap med Ryssland. Har man de glasögonen på sig att man ser att, ja men vänta nu här, hur kan jag tjäna så mycket pengar som möjligt nu 2025? Ja, jag kanske kan göra en deal med Kina, jag kanske gör en deal med Putin. Jag kanske kan ta Grönland, de kan få Ukraina, jag får Grönland. Problemet är ju att helt plötsligt så väger man inte in några som helst värderingar. Man väger inte ens några som helst principer. Man väger inte in några som helst regler. Så det blir ju ungefär som att man lever i ett helt laglöst land. Där bara kronor och ören räknas. Så det är min största invändning. Vi kan ju inte ha en värld utan värderingar, principer och regler. Men de är ju han på väg att montera ner.
Donald Trump har stått för en total U-sväng då det kommer till USA:s syn på Rysslands krig i Ukraina. Trump har kallat Ukrainas president Volodymyr Zelensky för en diktator som saknar stöd av sitt folk.
But think of it, a modestly successful comedian. A dictator without elections. Zelensky better move fast or he's not going to have a country left. Gotta move fast.
Det här är ett påstående som inte stämmer. Zelensky valdes i ett demokratiskt valår 2019 och ett nyval har inte kunnat hållas på grund av att landet är i krig. Enligt de senaste opinionsmätningarna har Zelensky dessutom stöd av över 50% av det ukrainska folket. Då Donald Trump fick en fråga om han skulle klassa Rysslands president Vladimir Putin som en diktator, då var han ändå försiktigare i sitt ordval.
Zelensky är en diktator, would you use the same words regarding Putin?
I don't use those words lightly.
Ordet diktator är tydligen inte ett ord som Donald Trump använder hemskt lättvindigt. Inte ens då det handlar om Vladimir Putin som har suttit som president sedan år 2000. Och det här är inte den enda gången som Donald Trump verkligen har gått all in i förhandlingar. Jag menar, minns du då han ville ha Grönland och hota Danmark, alltså ett annat NATO-land, med både ekonomiska och militära påtryckningar för att få Grönland? Lars-Johan, vilka risker finns det med att gå så här all in i förhandlingar som Donald Trump nu gör?
Hade han inte varit världens mäktigaste man, då hade ju alla bara skrattat och gått därifrån. Så det är det som är problemet. Men riskerna att göra så här, är ju, den listan är ju nästan oändlig. För att det värsta som kan hända är ju att vi får stora militära konflikter som påverkar många länder. Och vi får ett USA som börjar agera som Kina helt plötsligt. Vi kan få en helt ny världsordning, vi kan få en helt ny, i värsta fall, vi kan ju få en helt ny ideologi. Vi kan få en helt ny värld egentligen. Allting som har byggts upp efter andra världskriget kan ju bara försvinna på några veckor egentligen. Så jag tror de flesta skulle vilja ha en värld där det finns vissa regler. Det är ju precis som ett samhälle, att det finns lagar och regler för hur man kan agera i olika sammanhang. Och inte bara att det är styrka som gäller, att den som är starkast har rätt att göra precis vad som helst. Men han kan ju, det finns ju en möjlighet att han lyckas få till en deal med Ukraina. Och att han lyckas få till en vapenbila. Men enligt mig så är väl det en ganska farligt resultat. Va? Vi har ju haft sådana vapenbilar förut med Ryssland. Och vi vet vad de brukar leda till. De tar en paus och sen kommer de igen 10 gånger värre. Så ja, det är både kort sikt och lång sikt. På kort sikt kan han naturligtvis, både han och Macron, sprätta champagnekorkarna och säga att de har löst problemet. Men frågan är om det är löst verkligen eller om det kanske till och med förvärras.
Lars-Johan Åge, som är professor i förhandling och medling, förklarar att en lyckad förhandling, det är en förhandling där man hittar en överenskommelse som alla parter kan leva med. Det är sällan en fantastisk deal, men i alla fall en acceptabel deal. Så om vi nu då ser på vår omvärld som just nu är både splittrad och instabil, vad är det som gör att vi inte verkar kunna hitta lösningar som alla kan leva med?
Ja, för att hitta lösningar som alla kan leva med, det är ju svårt när man har aktörer som har väldigt fasta positioner som inte är förenliga, så att säga. Om vi tar Israel och Gaza som exempel, eller Hamas, som man har som ståndpunkt att utplåna varann, så är det svårt att prata om ett liv efter förhandlingen. Hur ser livet ut när vi har kommit överens, så att säga? För det finns inget sånt liv för någon, för att ingen ska existera innan det är klart. Så att det handlar ju oftast, principiellt handlar det om att hitta vad som är viktigt och gå bortom de här ståndpunkterna och försöka foga samman dem på ett sätt som gör att folk kan leva med dem, så att säga. Men det är svårt när positionerna är så bergfasta och motsatta. Man kan inte både gå med i EU och stanna utanför samtidigt. Det är helt omöjligt. Man kan bara göra en sak av de två. Och lite så är det med många världskonflikter. Men om man ska så lite hopp i all den här röran, så finns det ju många tillfällen då man har hittat sådana där lösningar i till synes omöjliga situationer. När som man delar hittade lösningar i Sydafrika. Ja, det finns exempel på att man har avstyrt väldigt stora konflikter. John F. Kennedy avstyrde kanske kärnvapenkrig där en gång i USAs historia. Så att det går absolut, men det kräver ju alltså lite fingertoppskänsla och en väldigt skicklig förhandlare som kan navigera, balansera, manövrera mellan olika hållplatser. Väldigt, väldigt finlir. Och det är lite motsatsen av det vi ser idag faktiskt.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig Alexander Bejar och Lars-Johan Åge, professor i förhandling och medling vid Högskolan i Gävle. Ett nytt avsnitt av nyhetspodden det hittar du som känt varje vardag på arenan. Kom ihåg att lägga till oss i din lista och beställa på våra notiser där. Producent för nyhetspodden är Lukas Dahlström.